Första advent. Nu har jag faktiskt inte tittat helt på kyrkårets texter, men jag misstänker att skulle jag varit rätt i fas så skulle jag säkert läst någonting om bereden väg. Jag vet inte om det var första årets text, den som jag läste idag. Ni som har lite mer koll på det har säkert ordning på det här. Och det kanske vore lite rätt kyrkårsmässigt att läsa bereden väg för Herren. Men egentligen så är ju inte temat bereden väg för Herren, för Jesus, så svårt egentligen. Det är ju bara att låta mitt liv som kristen och som församlingens liv som Kristi kropp, som vi säger, vara Jesus fokuserat. Det som delar av Svenska kyrkan har då lagt som förslag på kulturliv och hembygdsförening och annat, det kommer inte fungera. Tittar man på Sankta Klara i Stockholm, som var nedläggningshotad på 80-talet, som idag är fullsatt till och från, så handlar det inte om att man har ett kulturliv eller hembygdsföreningar där. Man har berett en väg för Herren genom att ha en Kristusfokuserad verksamhet. Så att mer behöver du inte säga som bered en väg för Herren för oss som kristna. Det är väldigt enkelt. Bibeln säger att låt allt vad ni gör ske i Herren Jesu namn. Det handlar ju om att Jesus är och ska vara fokus i mitt liv och i församlingens liv. Så kan det mesta lösa sig. Och så vet jag redan att det är för oss. Så att jag tänkte avvika lite ifrån den turordningen, trots att det är första advent. Lite kort historik kring advent är alltid intressant. För att advent är ju ganska gammalt i sig, om man ser på ursprunget. Och det är faktiskt ett latinskt ord, så nu får vi lära oss lite latin. Det kommer ifrån ordet adventus, så det var inte så svårt att förstå. Det var nog värre på den gamla tiden när man i Svenska kyrkan predikade på latin. Men adventus, alltså advent, och det betyder ankomst. För många så har man, om vi säger folkmun, så har man också fått betydelsen väntan. Och det är någonting, vi väntar ju på någonting. Vi går i väntan på någonting. Och det är så också att första söndagen i advents så inleds det kristna kyrkåret. Om man nu hamnar i en riktigt, riktigt rätt trogen teologisk kyrka. Teologiskt rätt alltså, det är inte samma sak som att det är trosrätt. Men teologiskt rätt, då säger man gott nytt år till varandra nu. Därför att då inleds kyrkoåret. Och kyrkoåret består av 3 år. Så att sen börjar det om igen. Så det finns 3 årstexter. Men nu inleds det nya året. Men de historiska rötterna, längre tillbaks, de finns, adventsfirandet finns i julfastan. Och det här var ju en fastperiod som speglade påskfastan. Och i likhet med påskfastan så var den 40 dagar lång. Ni kan ju tänka att fasta är 40 dagar. Jag brukar tycka att det är jobbigt att vara utan mat i en dag, 2 dagar. Och då var det 6 söndagar det handlade om. Den här speglingen av påskfastan lever kvar av Jesu intåg i Jerusalem. Det här bereden väg för Herren. Och det är också det som oftast utgör predikunderlaget för den här söndagen. Precis som det är på palmsöndagen. Traditionellt i kyrkan är advent alltså en tid av fasta, förberedelse och väntan inför firandet av Jesu födelse vid jul. Om vi går lite längre tillbaka i historien, till 1000-talet, så fick julfastan benämningen advent. Och tiden sattes till 4 veckor. Så att nu har vi fått oss lite kunskap att på 1000-talet så blev det satt till 4 veckor. Så varar den fram till julafton. Det var den lite mer kristna aspekten. Sen finns det vad vi brukar kalla det gamla bondesamhället. Det lever inte vi så mycket idag. Vi lever i ett postmodernismens samhälle. Det är lite skillnad. Då var inte den första advent någon särskilt markerad dag. Numera en mer högtidlig dag. Men adventstiden, alltså hela adventstiden i det gamla bondesamhället, då var det en period när man skulle ta det lugnt, man skulle samla sig inför den kommande julhelgen. Allt för stökigt och bullrigt utomhusarbete, det skulle man låta bli, bara det nödvändigaste. Istället så skulle man ta sig an de lugnare sysslorna på gården. På vissa ställen i Sverige sades det till och med att det inte var bra att ta ut lysning under advent. Ni som är lite äldre har säkert upplevt det här i kyrkan, att man hade lysning inför förlovningar och bröllop. Därför att man påstod på några ställen i Sverige att tog man ut lysning under advent, då skulle man komma att få vänta väldigt länge på att få barn. Det var en sägen, så var det på den tiden. Så det var lite om advent. Det som mer tillhör i advent, det är adventskalendern till exempel. Hur många har en adventskalender hemma? Va? Är det inte fler adventskalendrar? Det här är ju inte speciellt gammalt ändå. Den kom till Sverige, det har lite olika uppgifter. Ena är på 30-talet, andra efter andra världskriget. Har lite uppgifter på att adventskalendern kom till Sverige. Och adventsstjärna, hur många har adventsstjärnor då? Där har vi några fler adventsstjärnor, se där. Ja. Den här adventsstjärnan kom faktiskt ursprungligen från Tyskland den också, precis som adventskalendern gjorde. Och i Sverige så kom den efter andra världskriget. Och nu ska vi se vad skrivet här. Att, sen står det så här, att adventsstjärnan kom att bli oerhört eftertraktad just då efter andra världskriget har säkerligen att göra med att det efter kriget var brist på bland annat stearin. Och den nya stjärnan var upplyst med hjälp av elektricitet. Och dessutom var den betydligt säkrare än sin föregångare Herrnhuntaren, som lystes upp med hjälp av ett stearinljus. Något sånt där vet jag inte om jag har sett. Men ni som har några år mer än mig har säkert upplevt det där. Men nu tillbaks till adventen. Det består alltså av ankomst och väntan, brukar vi säga. Om vi nu leker lite med ord och sätter ihop de här orden, så kan vi få ihop ordalydelsen i väntan på ankommande. I väntan på ankommande. Vi kan ju också använda de här orden var för sig. Och då kan vi säga som så här, för att resultatet blir detsamma. Vi kan gå eller vi kan vara. Det brukar säga att vi går i väntan på någonting, fast ibland sover jag ju. Och då är jag fortfarande i väntan. Då kan jag vara i väntan på lön, i väntan på pension, i väntan på socialbidrag. Det kan jag ju vara i väntan på. En dag ankommer förhoppningsvis lönen, pensionen, socialbidraget till mitt konto. Ja, det också. Det finns mycket väntanstider. Det finns också ett ordspråk som säger att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Jag skulle nog vilja stryka det här ordspråket ibland. Det finns människor som väntar alldeles för länge och får aldrig uppleva något gott. Och problemet är att människan ofta har behov av något nytt hela tiden. Och därför har man svårt att upptäcka det goda här och nu. Så någonstans så väntar man på det goda som ska komma, och så missar man det goda som man lever i här och nu. Därför att det kan ju vara som så att morgondagen kan ju ha något bättre med sig, och därmed är dagens goda utraderat. Andra människor, de befinner sig i en, vad jag skulle vilja kalla, ständigt förtäckt nöjdhet. Man är egentligen inte nöjd, men man har fått man har fått till sig, man har fått lära sig att man alltid ska vara nöjd med det man har. Det här tror jag låter bekant. Och framförallt inom kyrkan så har det väl sagts ofta att du ska vara nöjd, och sen lägger vi till, eller kanske står så, eller låter osagt gjorde, med det lilla du har. Vi ska vara så nöjda med det vi har. Och så finns det, man har växt upp i familjer, i kulturer, traditioner, där man har fått lära sig att vara nöjd med det man har. Den här gruppen av människor, vet ni vad de gör? De går omkring och så sprider de en dålig stämning omkring sig överallt. Hela tiden. Det spelar ingen roll var de är. De sprider bara dålig stämning hela tiden. Därför att de är inte nöjda. Men de har fått lära sig att de ska vara nöjda. Och resultatet av människor som har fått lära sig att de ska vara nöjda, fast de inte är det, det blir missnöjda människor. Och de är missnöjda med precis allting. Har ni mött de här som är missnöjda med precis allting? Jag brukar möta dem. Och det märkliga är ibland att de flesta av dem brukar man ju träffa i kyrkan. Därför att de verkar ha fått lära sig extra mycket att man ska vara nöjd med det man har. Och så dyker upp någon rik kristen människa som säger: ja, jag bad och fixade och så kom det mer pengar. Då kallar de framgångsteologer och okristna. Men missnöjda människor, de sprider bara dåliga vibrationer omkring sig. Och förmodligen är det någonting som man behöver ta tag i och bli löst ifrån. Därför att Gud har aldrig sagt till människan när det gäller relationen med Jesus att man ska vara nöjd. Därför att om jag är nöjd med att en människa blir helad, ja, då kommer ju ingen annan människa i framtiden i denna församling att bli helad. Och om jag ber för en människa och den blir helad, ja, då kan inte jag be för en enda människa mer. Därför att då har jag ju gjort. Hur ska det här gå till? Någonstans så måste jag ju längta efter att fler människor ska bli helade. Och om jag nu skulle vara nöjd med att ni har lagt kollekt idag, ja, då blir det ingen kollekt i fortsättningen, för då är vi nöjda med det. Det finns många saker därför att vi missuppfattar så väldigt mycket med det här ibland. Vi går ur spår, vi byter sidospår ibland, vi växlar in på något annat spår och så drabbar det här allting. Därför att har inte Gud sagt också att allt vad vi ber om i Jesu namn ska vi få? Och så säger vi att vi ska vara nöjda med det vi har. Det här kan ni gå hem och fundera lite på, så kan ni se hur ni reder ut det där. Gud har hela tiden mer att ge till människan. Han har aldrig sagt att nu har inte jag mer att ge. Nu är det tomt. Nu är det tomt i den himmelska kassavalvet. Det blir aldrig tomt, kom ihåg det. Vi kan aldrig göra den himmelska banken, sätta den i konkurs. Det finns alltid mer att ge, hur mycket vi än vill ha. Och blir vi nöjda, ja, då vet jag inte hur Gud ska bäras åt. En person i Bibeln, det finns många, men en som levde i en väldigt mörk och dyster tillvaro, som inte kunde förvänta sig någonting av framtiden, som inte hade någonting att se fram emot, var en kvinna som det står om. Hon var oönskad av de flesta människorna. Hon levde ett liv som vi skulle kunna översätta till: det var en kall och bister vinter. Så såg livet ut för henne. Men kanske var det så att innerst inne så väntade hon på någonting annat. Men mänskligt sett så fanns det ingenting för henne att se fram emot. Ifrån Johannes 4. Och från vers 4 så står det som så här om Jesus. Jesus och lärjungarna, de var på vandring ständigt. Jesus måste då ta vägen genom Samarien. och kom till en samarisk stad, en samaritisk stad som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till Jesus: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. En kort historia om samariterna. Vad det är. Samarierna, eller samariterna, var de mest syndfulla människorna som fanns på denna jord, enligt judarna. Så var det. Man skulle till och med kunna säga att samariterna var lägre stående än djur. Eftersom en jude alltså inte ens fick umgås med en samarier. Det var så förbjudet att umgås med dem. Och det säger ju till och med kvinnan att du får inte umgås med mig. Den synen hade judarna på det samaritiska folket. Man inte ens fick umgås med dem. Och naturligtvis så reagerar den här kvinnan. Att för det första så var Jesus man. Och sen var han jude. Och så ber han henne om en skopa vatten. Som hon har använt. Ovan på alltihopa. Det är klart att kvinnan blir förvånad. Därför att Jesus bryter allt vad tradition och lagar och förväntan är. Totalt alltihopa bryter han. Och även lärjungarna hade förmodligen sina fördomar. Att höra Jesus tala med en samaritisk kvinna var förmodligen något helt nytt för dem. Förmodligen, det vet vi inte, så var händelsen så unik. Därför att det står att lärjungarna inte frågade Jesus vad han talade med kvinnan om, eller vad han ville kvinnan. Och då hade de ju umgåtts med Jesus ett tag. Men de kom inte för sig att fråga honom: vad är det du talar med kvinnan om? Varför talar du med henne? Säkerligen var de nyfikna. Och att kvinnan hämtar vatten, det står vid sjätte timmen. Översatt till vår tidsräkning så var det klockan 12 på dagen. Och det ger oss också en vink om att någonting var fel. Att det var kvinnorna som hämtade vatten. Ja, det var helt riktigt, för så var traditionen. Kvinnorna fick göra det här. Men man gjorde det på morgonen eller på eftermiddagen när det var svalt ute. Inte mitt på dagen när det var som varmast. Då gjorde man så lite som möjligt. Och då kan man undra, varför gick denna kvinna till brunnen ensam när det var som varmast? Ja, orsaken till det här, det var att inte ens stadens människor ville umgås med henne. Åtminstone inte kvinnorna. Några av männen ville uppenbarligen umgås med henne. Det står som så här att hon hade haft 5 män. Och mannen hon nu hade var inte hennes man. Så det kan man ju förstå, att det fanns åtminstone några kvinnor som inte ville umgås med henne. Om det nu var deras gubbar som hon hade lagt beslag på. Men hon var utstött av befolkningen i staden Sykar. Om vi nu tänker på den här kvinnan som det var. Vad hade hon för framtidsutsikter egentligen? Vad kunde kvinnan förvänta sig av framtiden? Absolut ingenting. Där hade kunnat varit en man. Där hade kunnat varit en samarisk man som var där. Det hade varit lika förbjudet för en jude att umgås. Det spelade ingen roll att det var man eller kvinna. Det var lika förbjudet. Samarier som samarier. Det var samma pack ihopslaget i samma bunt. Så var det bara. Ingen av dem hade ju rent mänskligt en möjlighet att få uppleva frälsning, eftersom de var samarier och Jesus var jude. Har ni tänkt på den konstellationen? Hur skulle det här gå ihop? Egentligen, om det skulle varit riktigt rätt, så skulle inte Jesus kunna gått med budskapet till det samariska folket. Fast nu levde ju Jesus efter en liten annan lag, som var Guds lag och inte människors bud. Men vad händer? Jesus ankommer till brunnen klockan 12, som tåget som kommer till stationen. Nu ankom Jesus till Sykars brunn, eller brunn, Josefs brunn, Jakobs, klockan 12. Just när kvinnan var på plats. Kvinnan var på perrongen, om ni är med i bildspråket lite här. Konsekvensen av att Jesus ankom klockan 12 när kvinnan var där är att mötet med Jesus förvandlar hela denna kvinnas liv. Men det är inte bara den här kvinnans liv som blir förvandlat. Den utstötta kvinnan som var avskydd i staden Sykar blir också länken till resten av befolkningen i staden Sykar, som resulterar i att många, så här står det, att många samariter från den staden kom till tro på Jesus genom kvinnans ord. Man kan säga att kvinnan klev på tåget. Tåget kom in. Hon klev på. Hon mötte Jesus. Och de hade en lång diskussion runt brunnen. Hon undrade: vem är du som ber mig om detta? Och sen så satte samtalet igång. Hon hade sin bild klar. Hon förstod inte riktigt alla gånger. Och Jesus förklarade vidare. Till slut så förstod hon att du, Jesus, du måste ju vara Messias. Och resultatet av detta, det var att hon sprang in till staden och berättade för alla människor vad hon hade mött. Och nu ska vi försöka tänka den här tanken. Hur kunde detta gå till? Hon var utstött. Ingen ville ha med henne att göra. Hur kom det sig att den utstötta kvinnan fick med sig så många människor ifrån staden ut till brunnen? Har ni tänkt på det någon gång? Ingen ville ha med henne att göra. Och det var som varmast mitt på dagen. Varför skulle man då följa med den oönskade kvinnan ut till en brunn och träffa Jesus? Intressant. En fundering. Jag tror att mötet som denna kvinna fick med Jesus utstrålade någonting när hon kom in till staden. Någonting såg man på denna kvinna hade hänt. För att annars så hade man ju inte brytt sig om henne. Då hade man ju bara sagt att du är tokig. Varför ska vi följa med dig? Du snor ju bara våra gubbar. Och varför ska vi gå ut till brunnen när det är som varmast mitt på dagen, när vi kan ligga i skuggan och vila? Men mötet med Jesus måste ha förvandlat denna kvinna så mycket att när de andra såg på henne så tänkte de: hon har någonting som inte vi har. Hon har upplevt någonting. Vad har denna kvinna upplevt? Det är den enda orsaken jag kan se till det. Mötet den här dagen med Jesus vid Sykars brunn var egentligen en omöjlighet rent mänskligt, måste vi komma ihåg. Eftersom en jude inte ens fick umgås med samarier. Och kvinnan var inte önskvärd. Det omöjliga blev det möjliga genom att Jesus ankom, mötte en människa. Idag så är det ju faktiskt en helt vanlig första advent. Så har det ju varit sedan 1000-talet. Så har det firats första advent 4 veckor innan jul. Så nu måste vi säga att det här är ganska vanligt om det har pågått sedan 1000-talet. Det återkommer år efter år. Förmodligen skulle jag våga tro, våga gissa att ingen människa har förväntat sig eller väntat på att någon ska bli kristen just idag. Har vi tänkt på det? Jag kanske inte är en kristen och förmodligen har jag inte ens väntat mig att jag ska bli en kristen idag. Förmodligen har jag kanske inte ens förväntat mig att jag ska bli kristen överhuvudtaget. Vissa människor jag har mött dem ibland, de brukar säga att nej, det här med kristen, det ska jag bli när jag blir gammal. Och jag vet inte om gammal, om det är, vilken ålder det är. Jag låter ålder vara osagt, annars är risk att jag får någon på mig här. Men då säger man, här och nu ska jag leva livet. Jag ska inte bli kristen, det kan jag bli när jag blir gammal. Gammal och orkeslös. Tyvärr är det så att de som säger så, det enda kristna de hinner uppleva under livet, det är den dag när prästen står och tittar ner på dem. Och då är det för sent att ta ett beslut. Och när kommer Jesus? Vi säger att vi lever i det adventer ankomst, den väntan på julen, Jesu födelse. Då är frågan, hur länge måste jag vänta på Jesus? När kommer han? Ja, när han kommer tillbaks hit till jorden, det vet ingen. Det står att bara fadern vet det. Men frågan är, när kommer Jesus in i mitt liv? Det är den intressanta frågan. Och vi alltid måste leva med. När kommer Jesus in i en icke-kristen människas liv? När kommer den in i mitt liv? Det är liksom lite två här. Jag som kristen kan ställa frågan, när kommer Jesus in i ditt liv? Jag som kristen ställer mig frågan, när kommer Jesus in i mitt liv? Mötet med Jesus, det kan ske överallt, var som helst, när som helst, hur som helst, vid alla tider. 24 timmar om dygnet, oavsett plats och hur det ser ut. Det har Jesus visat genom mötet vid Sykars brunn. Det omöjliga blev en möjlighet. Blev det. Tänk vad härligt att jag alltid kan få möta Jesus. Jag behöver aldrig vänta en speciell tid. Jag behöver inte vänta till julafton när han föddes eller till påsk när han dog. Idag kan det vara en dag när jag får möta Jesus. Därför att Jesus vill alltid ankomma in i våra liv. Tänk vad härligt. Liksom, det är som när man bor i Stockholm. Det är hög trafik på pendeltåget. Fast det kommer ju sig aldrig tid, så de är väldigt dålig liknelse, och det blir mycket fyrkantiga hjul på dem när de bromsar på Löven, så att då får de gå in på verkstad. Sen blir det mindre trafik på dem. Men det är ständig hög trafik på Jesu ankomst. Han finns här just nu. När jag går ut så finns han där. När jag kommer hem så finns han där. När jag går ut på julskyltningen så finns han där. När jag går ner i den nya leksaksbutiken som har öppnat för att köpa en leksak, vet ni vad? Då finns han där. Han kommer alltid före oss, var vi än är på väg. Jag kan böja mina knän i en leksaksaffär och säga, Jesus, nu vill jag leva ett liv med dig. Ta emot mig här och nu. Det går alldeles utmärkt. Man blir inte mer kristen för att man böjer knä eller står upp i en kyrkolokal och säger ja till Jesus. Kom ihåg det. Det går lika bra att stanna bilen vid vägen eller cykeln och säga, Jesus, nu tar jag emot mig. För att vet du, innan du stannade bilen eller cykeln på rastplatsen, så stod Jesus redan där och väntade på dig. Tänk att alltid få vara väntad. Tänk vad härligt. Nu ska vi få fira nattvarden i den här väntan också. Därför att nattvarden är ju just det här, vad han har gjort för mänskligheten på korset. Nu behöver man inte vänta tills det är nattvard att ta emot Jesus. Det kan man göra innan. Och nattvarden är ju till för den människa som har mött Jesus. Oavsett vad jag gjorde. Har jag mött Jesus på knä i leksaksaffären, så kan jag ta nattvard. Tänk vad härligt. Inga gränser för tid och plats. Tänk vad härligt om kvinnan som äger leksaksaffären en dag böjer sina knän i affären och säger ja till Jesus. Mitt bland alla leksaker så blir hon frälst. Vem vet? Så kanske det blir. Så hoppas jag, tror och längtar att det ska bli. Att jag tog leksaksaffären är förmodligen för att det är det mest omöjliga mötet vi skulle kunna tänka oss. Att någon böjer knä ibland alla leksaker, bland hyllor på lager. Men så kan det ske med Jesus. Innan vi går in i nattvarden så tänkte jag att vi skulle få... Har ni en sång innan?
Det hände sig för länge sedan, så säger Bibelns ord. Jesus barnet frälsaren föddes till vår jord. Ära vare Gud i höjd, frälsaren kommer nu. Frid på jorden från vår Gud, som vill alla människor väl. I skymningen Maria kom till Josef att få rum. Men ingen plats det fanns att få, att föda kungars kung. Ära vare Gud i höjd, frälsaren kommer när. Frid på jorden från vår Gud, som vill alla människor väl. Men så till slut det ändå fann en plats i stallet vrå, och Jesus barnet föddes där på bädd av hö och strå. Ära vare Gud i höjd, frälsaren kommer nöd. Frid på jorden från vår Gud, som vill alla människor väl.
Ja, jag tänkte fortsätta här inför nattvarden att läsa ur Johannes evangeliet kapitel 4. Det säger Jesus så här i samtalet med lärjungarna och kvinnan och samariterna. Säger ni inte att det är att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag, Jesus alltså, säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom, på Jesus, genom kvinnans ord då hon vittnade: Jesus har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till Jesus bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där i 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själv hört honom, Jesus, och vet att han verkligen är världens frälsare. Vilken upplevelse för dessa människor och för lärjungarna, som alltid kanske tänkt att imorgon eller om 4 månader ska vi skörda. Och Jesus säger att inte om 4 månader, utan se att skörden har, att det har vitnat till skörd nu. Inte om 4 månader, utan nu. Samariterna kom till tro och sa: du är världens frälsare. Och mitt i alltihopa det här får vi leva. Och vi får dela nattvarden mellan varandra. Och komma ihåg, vad gjorde Jesus på korset? Vad gjorde han för samariterna som ingen vill ha att göra med? Han gav sitt liv för dem. Han tog deras synd på sig. Och han sa till samariterna vad frälsningen var. Och de sa att nu tror vi på dig, att du är världens frälsare. Så en dag i himlen kommer vi få träffa mycket samariter. Vi kommer få träffa kvinnan i himlen som ingen vill ha att göra med, för hon blev en frälst kvinna. Och där får vi påminnas om i nattvarden igen. Återigen, detta underbara att jag har en möjlighet att här och nu få leva. Samtidigt så får jag också leva i glädjen för den tid som jag har varit frälst. Om det är en timme eller om det är i 50 år, så får jag leva i glädjen att tänka att jag har fått vara frälst i en hel timme, i en hel minut, i 50 år. Tänk vad härligt. Innan vi delar ut den, vi går, som jag säger, precis i samma enkel ordning. Det finns ingen rätt eller fel ordning. När Björn har tagit med av sin bön, så kommer vi ta brödet och kalken. Sen går man fram i den ordning som man själv vill. Vårt vin är alkoholfritt. Det är vanlig druvsaft. Och respekt för människor som inte klarar av alkoholen. Om man vill doppa brödet eller man vill ta det i munnen och dricka sen, det går lika bra med vilket som. Det ena är inte mer rätt eller fel, utan man gör det som man själv känner. Ibland tar vi det för givet, och ibland finns det någon med oss som, hur tar man nattvard? Då är det vår skyldighet att förklara hur det går till. Så tar Björn med oss i bönen, och sen ska vi dela en helig nattvard tillsammans.
Ja, kära Jesus, tack för att vi har hört en predikan idag som handlar om ett möte med dig, Jesus. Och Jesus, du ser, det är det här mötet med dig som vi behöver allihop. Jesus, hjälp oss så vi kan ta tillfället och möta dig. Och vi får verkligen umgås med dig. Släpp in dig i vår hjärtan och få ett möte med dig. Och så ser du, Jesus, om vi har någon som är sjuk eller som inte mår bra eller känner, eller något annat krångel, Jesus. Då tackar jag för att vi sträcker oss mot dig. Och precis som den där kvinnan som tog tag i mantelfliken, så får vi sträcka oss och ta tag i dig, Jesus. Och jag tackar dig för att kraft får gå ut ur dig. Jag ber, Jesus, att du ska välsigna oss. Du ska vara med när vi äter av din kropp och vi dricker vinet, vi dricker kalken, vi dricker av ditt blod och har gemenskap med dig, Jesus. Tack för att vi får lägga det här mötet med dig i dina välsignade händer. Och jag ber att människor i Smedjebacken ska få upp ögonen för dig. Och jag tackar dig för att du har ett möte här med oss och ett möte med människor i Smedjebacken. Jag tackar dig för att det ska vara som kvinnan vid brunnen, att människor ska se på oss att vi har mött Jesus. Men framförallt att de får upp ögonen för dig, Jesus, så att också de kan säga att nu har vi fått kontakt med dig själv, Jesus. Nu beror det inte på er längre, utan nu har vi kontakt med en levande Gud, en levande Jesus. Tack att den möjligheten finns. Amen, Jesus.